Här börjar del 3 och nu av föreläsning 9. Och nu börjar det äntligen bli lite frågestund. För att första delen stod jag väl bara och pratade av farten. Men nu har det kommit in några frågor här. Och du där uppe, berätta. Vad vill du veta om ram och rom?
Alltså egentligen vill jag veta vad rom betyder.
Ja, men... vi kan börja med själva betydelsen på rom här. Och det betyder alltså read-only memory. Så det är alltså, man ska inte kunna skriva på det. För att om man tar en hårddisk så är ju det alltså någonting där användaren kan få skriva ner sina filer, spara data och mycket sånt. Men det som är ROM, det är ROM-minne, det är om man stänger av den här datorn så måste ju det finnas någon instruktion så att datorn kan, det här med bootstrap som baron Münchhausen gjorde en gång i tiden, att lyfta sig själv i kängsnörerna och komma upp ur träsket, så måste det ju, för att när datorn släcks ner, då är det ju så att då försvinner ju hårddisken och hela det andra ramminnet, random access memory, arbetsminnet. Här står alltså RA för random access. Och det betyder att vi har inte ett sekventiellt minne som är så här. Att om vi har ett minne och sen går vi och tittar. Vi letar efter ett ställe där det står Olle. Titta här. Där står det Stina. Fel, går vidare. Står något annat. Så. Så. Det här är ett sekventiellt minne. Utan har man ett ramminne, ett random access, då betyder att ett sekventiellt minne, då går det jättesnabbt att hitta Stina. Men det tar 5 gånger så lång tid att hitta Olle. Och det tar i genomsnitt här, om vi har en antalat element, 1 genom 2, att hitta ett genomsnittligt värde i ett sekventiellt minne. För att ibland ligger det sist, ibland ligger det först, ibland ligger det mitten. Genomsnittet är alltså antalet element genom 2. Har vi det här, random access, så är det så att då har vi direktåtkomst som är ramminnet. Vi vill hämta på minnesadress 1047. Ja, gå dit direkt, hämta värdet. Då har vi random access. Men ramminne, då är det alltså ett read-only memory. Ett minne som till exempel kan ligga nere på moderkortet. För att när vi slår på datorn så måste vi hämta den första informationen som talar om att hej, jag måste starta upp datorn och kolla. Ja, vad kollar man? Funkar tangentbordet? Funkar hårddisken? Kan jag läsa in operativsystemet, den bit jag behöver från hårddisk och läsa upp i ramminne och överhuvudtaget starta datorn? Det ligger i ROM-minne, i CMOS ROM. Och då är det ju så att den här viktiga startinformationen, naturligtvis ska ju inte en användare kunna skriva på det hur som helst. Utan det finns ju då alltså, ja, det är aktivt skyddat, så det är verkligen read-only. Sen finns det en massa avarter när vi ändå är inne på ROM här. Så finns det PROM som heter Programmable Read-Only Memory. Och sen finns det EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Så man kan alltså även EE, Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory, att man elektroniskt kan radera dem om man vill skriva om informationen. Och det finns en hel del sådana här förkortningar. Men det är alltså read-only memory. Det är det som är. De där är lätta, tycker jag, definitioner. Sen kommer de två andra frågorna som fanns här. Det var ju om det svåraste ordet att uttala, tycker jag i alla fall. Det är interoperabilitet. Och sen det här, om man ska uttala det SQL, säger jag, man kan säga SQL också på, säger mer amerikaner. Så det var två frågor. Vi kan börja med SQL. För det var ju du som frågade, vad ska man börja med för språk när man programmerar? Och du sa att om man tar ett rejält språk som Java, så är det att när man blir lite varm i kläderna sen med Java, så kan man kombinera SQL och Java. Embedded SQL. I Java-kod så lägger man in en SQL-sats. Om ni ser i blocket, det står så här, select stjärna, ja visst. Select stjärna från studenter, where namn lika med, vad heter du?
Marcus.
Where namn lika med Marcus. Då ska du få upp dig och de andra Marcus. Det skulle kunna vara en namn lika med Marcus och eller F-namn och man skulle kunna. Men alltså man selekterar på olika villkor. Det här bygger på relationsalgebra. Vilket relationsdatabaser bygger på. Mängdlära egentligen. Som har varit ett sånt fult ord i Sverige. Det är först när man kommer hit till IT-forum som man kan använda mängdlära. Nej, men det är användbart ganska mycket. Kombinationen här, Java och SQL. Då är det ju så att, vad säger Marcus, när använder man det här egentligen?
I vårt fall så använder det som ett interface. För att slå en stor databas.
Ja,
det blir för webbinterface till exempel.
Här har vi en databas, en DB. Vad har ni för databas på ert jobb? Det tror jag.
Ja, men då var det jobbar ju en Microsoft
SQL Server.
Ja, precis. Mm.
De har slagit mynt av det här SQL. SQL Server. Och det som är bra med står SQL i namnet, då vet man att då är det en relationsdatabas. Sen här finns det en annan. Företagets flygransavdelning med en massa hackers här. De kör den här istället. De kör MySQL. Som är morgondagens föreläsning för att försöka få det här svenska myskul. Men jag sätter ut dem där. Men nej, MySQL. Det här är en annan databas som är open source. Freeware. Den här är gratis att använda. Sen kan du ta någon annan databas som är stor. Oracle. Och jättedyr. Här har de 300 000 kronor. Jo, då är det så här att för att kunna koppla den här SQL-frågorna som vi har stoppat in i Java-kod till databaser, så skriver vi Java-kod. Och sen så har vi, för att få kontakt med databasen, då har vi en JDBC, ODBC, Bridge. På samma sätt som att datorn har en drivrutin för att kunna prata med DVD, CD-spelaren här i datorn, så finns det en drivrutin. På samma sätt så har vi en drivrutin för att Java-programmet ska kunna koppla sig till databasen, prata med databasen. Om det heter JDBC eller ODBC spelar, men vi har liksom en mjukvara som en drivrutin som fixar kontakten här emellan Java-programmet, så att SQL-frågan verkligen kan hitta ner till databasen och, som SQL-frågor gör, suga upp data, hämta det till Java-programmet som sen skriver ut det som en HTML-sida med en tabell och presenterar en lista på alla som heter Marcus har gått kvällskurser på DSV de senaste 6 åren. Det var som helst. Det där är ganska lätt. Det där är standard. Det här är saker som programmerare jobbar med. Om man lär sig först Java och sen lär sig man koppla Java till databaser, kan man få jobba resten av livet med det. Då kan det vara bra om man känner till det här. Interoperabilitet. Då är det så att om de här drivrutinerna, för det kanske behöver inte vara JDBC och ODBC, det finns olika drivrutiner, databasdrivrutiner, hur man kontaktar en databas. Om de ska vara interoperabla och sörja för interoperabilitet, då ska de vara skrivna så att om man byter, vi tar bort den där krångliga, för vi ska inte ha fler förkortningar nu. Vi har den här, drivrutin, det vet vi vad vi är. Drivrutin är alltså ett stycke mjukvara som gör att vi kan få kontakt och prata med någonting. Då kör vi här på SQL Server. Det börjar gå väldigt dåligt för ett företag, Marcus. Ni tappar kunder. Och Microsoft, det vet ju alla, hur sugna inte de på pengar. Egentligen skulle ni vilja byta till Oracle, men jag tycker de är ännu dyrare. Och då tänkte vi, vi tar den här. De här är mycket billigare, de har ganska bra prestanda. Det går snabbt också, MySQL. Då är det så att om drivrutinen här har interoperabilitet och systemet här, databaskopplingen, då är det så att då byter man bara drivrutin och kopplar sig till MySQL istället för SQL Server utan att behöva ändra någonting i Java-koden. Då har man interoperabilitet. Den som har skrivit tentafrågan har säkert en annan exemplifiering av interoperabilitet. Men man menar så att hur det opererar, hur det fungerar, hur man kan köra det, är alltså det ska vara utbytbart. Och i det här fallet, när man kör SQL in i språket Java, så är det att byter man bara drivrutin så kan man behålla Java-koden intakt. Vilket är en stor finess för ett företag som håller på med databasprogrammering. Samla gärna upp några mer intressanta. Det här är bra grejer. Jag ska göra det jättebra. Interoperabilitet kan jag inte få så att jag använder varje dag. Men det är väldigt bra att känna till det. Vad det är. Absolut. Vi ska väl leva upp till boken så här med Le Mans Schyst också. Med... Det är Gustave Flaubert som skrev det en gång i tiden. Han tog ju 7 år på sig när han skrev Madame Bovary. Men den blev ju väldigt ordentligt skriven också. Nu ska vi titta på ljus och våglängder. Varför jag kan stå här och peka med en laserpekare. Som är det här Sound, Light and Magic multimediakapitlet. Det kanske roligaste i boken tycker jag. Och då börjar jag lite grann med det här att det synliga spektrumet. Och då menar man ju alltså att det här är människans tittfönster. Det som ligger mellan ultraviolett. De energirika strålar som vi blir solbrända av. Kort frekvens, hög energi. Det har ju Max Planck och många andra visat att det är så. Eller det är så. Och åt andra hållet, infrarött. Då sjunker alltså energin i ljuset. Men våglängden ökar. Det är därför infrarött är bra för att kommunicera med fjärrkontroller och sånt. Därför att det är så låg energi så att det inte är farligt för oss människor. Skulle vi gå ytterligare och komma här till gammastrålning. Då skulle vi bli helt stekta. Så det går inte så bra. Och då ser det ut som när Farber Newton ledde ljus genom ett glasprisma eller i en regnbåge. Att från här runt 400 nanometer, det börjar med violett, blått, grönt. Och varför jag kommer till det här, för jag tycker att jag blev imponerad av era instuderingsfrågor inför tentan. Jag tycker de var väldigt bra. Där det slirade lite grann, det var när ni kom till RGB-modellen. Och därför tänkte jag ta sats redan här och visa då att precis som i regnbågen, efter blått kommer grönt. Och sen kommer gult. Och om man ser det här, hur det i spektrumet kommer i våglängdsordning här, så kan man få en lite förståelse för varför RGB-modellen funkar som den gör. Och då är det ju RGB ligger så. Så att rött har den längsta våglängden. Det ligger nära det infraröda spektret här. Och violett ligger nära det ultravioletta. Så att vi går mot kortare och energirikare ljus åt det hållet. Och långvågare och energifattigare ljus här. Och det man kan komma ihåg här för alltså RGB-modellen. Det är då att gult ligger mitt emellan rött och grönt. Och det är därför det som de flesta har svårt för. Att blandar man rött och grönt i lika delar i RGB-modellen. Då får man gult ljus. Men ser man hur det alltså förhåller sig rent fysiskt. Att det spektralmässigt ligger precis emellan här. Så kan man i alla fall kanske få lite hjälp att acceptera det här.
Ja. En.
Ja, bra. NM. Vad tror ni? Ja, visst. Och hur lite är en nanometer?
Miljarder, va?
Ja, och 10 upphöjt till?
-9.
Jättebra. Vad är en mikrometer?
10⁻⁶.
Ja visst, vi tar dem. Och så tar vi millimeter, då vet jag att det är 10⁻³. Så kan vi strunta i vad som kommer sen. Men det kan vara alltså 10⁻⁹. Man kan få känna att det är väldigt, väldigt lite här. Om man använder nanometer nu. Det är konstigt att i en del andra länder, jag vet inte om när du gick i plugget, du kanske lärde dig Ångström, som ju är en svensk fysiker. En Ångström är runt en åskrivande 10⁻⁰. Men då är man det som du frågade om, ISO här och OSI. Att ISO, de internationella standardiseringsorganisationerna, de har bestämt att i Europa i alla fall, eller de vill ju hela världen, ska vi köra nanometer och inte Ångström. Men det märker jag att i USA, för han var ju svensk den här Ångström, där använder man fortfarande Ångström. Men här i Sverige så gör vi det inte. Men vi kan förstå att det här handlar om väldigt små enheter. 10⁻⁹ meter. Och här då i den här färgcirkeln så finns ju de två färgmodellerna. Red, green, blue är ju alltså precis vad vi tror, rött, grönt, blått. Och blandar man rött och grönt, då får man gult där. De här är lättare att köpa, tror jag. Blandar man grönt och blått, då får man cyan, blågrönt. Och blandar man blått och rött, så får man det som heter magenta. Börjar vi säga på svenska också. Och då kan vi ta den andra färgmodellen, för det är alltså yellow magenta cyan, cyan, gult magenta cyan, som är färgmodellen för offsetpressar, när man trycker saker på papper. Den tänker jag prata ganska lite om på den här kursen. Däremot RGB tycker jag är viktig, därför att det är så vi visar saker på en datorskärm. Det är så vi använder när vi tar ett foto med en digital kamera. Då använder vi RGB-modellen för att alltså dela upp informationen från verkligheten. Och om vi ska scanna in en bild med en scanner, det är nästan samma sak som att fotografera, då använder vi också RGB-modellen. Om vi vill använda Photoshop eller ett bildblandningsprogram, ja, då finns också RGB-modellen. Den förföljer oss när vi håller på med datorer framför allt. Ett begrepp som kan vara bra att veta, det är vad en komplementfärg är. Och som svensk kan man väl komma ihåg det genom att blått och gult. Och i RGB-modellen är det att de som två färger mitt emot varandra i den här färgcirkeln, som att om man adderar dem så får man det som är mitten, vitt ljus. Vilket även händer för grönt plus magenta eller rött plus cyan. Eller vilka två värden som ligger mitt emot varandra. Men ur den här RGB-modellen så kan man bilda, alla säger en programmerare, en grafiker kanske skulle säga, nästan alla färger. Och den här RGB-modellen då, det är ett sätt att härma ögat. Att ögat jobbar också med, ja, i stavar och tappar, men i den färgkänsliga delen så har vi delat upp det i, det är lite mer, det är inte RGB, men vi har tre olika känslighetsområden i ögat för att kunna se färger. Så att RGB-modellen är egentligen en mer en spektralren, alltså man tittar ner hur ligger de i nanometer, efterapning av hur ögat fungerar. Men det fantastiska är att öga är fortfarande bättre på många sätt, framförallt hur vi kan adaptera. Men lite grann så här jobbar man ibland i datorer också. Man har färgkänsliga tappar i eller på näthinnan. Och att stavar som registrerar ljusstyrkan. Och då är det ju så att den här RGB-modellen för scanners med mera och så. Och då är det att med mera, det är verkligen med mera. Så att man får ta bokens RGB-modell, man får utöka den lite grann. För det är lite mer komplicerat än så. Varför? I boken har man värden mellan 0 till 255. Och då får man sådana saker som att om man skriver en färg som är 255, 0, 0.
Är någon som har en gissning? Vad blir det för färg här om det är en RGB-modell? Och vi alltså kan till och med skriva ut RGB. Vad får man för resultat? Va? Det kan man... Ja visst. Och om man skriver så här då. 0, 0, 0. Tvärtom svart. För att vitt, ju högre värde. Det är där jag vill ha analogin med stavarna. Att räkna att ju högre värde desto ljusare. Men så här är det ju alltså om man har 8 bitar här för varje färg. För att 2 upphöjt till 8, det är 256. 0 till 255. Men det var väl därför jag... Ni kan väl uppfatta mig som hur gnällig som helst. Men jag rättade i någon grupp när jag hade gjort det här. Det är inte inbyggt i RGB-modellen att det måste vara mellan 0 till 255. Det kan till exempel, för att ta ett exempel, så är det... Om man programmerar Java och programmerar 3D-programmering i Java, så ligger alla värden mellan 0 till 1 flyttal. Så det kan vara 0,3 eller 0,3. 0,3 ger en 0,0. Ger en väldigt mörkt gulbrun färg. Så att ibland så handlar det om att det är... Det behöver inte vara det här intervallet. Men det är ju absolut inte lätt att veta när man läser boken. För de utgår ifrån hur det är standard i vissa bildformat. Men RGB-modellen är väldigt spridd. Den finns till exempel i Fotolab om man alltså vill kopiera. Även om man använder Yellow, Magenta och Cyan oftare, så finns den lite här och där. Sen har vi även smyk då för tryckpressar. För att ska vi då alltså börja med offsettryck och få ut någonting som ska bli en pappersprodukt, då är smyk en bättre färgmodell. Och K här, det står för key color. Det är den svartplåt som tryckeriet lägger på för att det ska bli lite mer must i färgerna. Och hur de jobbar, så är det att RGB-modellen då, vi kan hålla oss med 255 här, så är det att 255 och 255 och 0 här. Det där ger en väldigt ljust gul färg. Och då är det så att rött plus grönt ger gult. Man adderar, det är en additiv. Medan för smyk så är det att man utgår alltså från egentligen ingenting och adderar ljus. Medan i smyk, som är en subtraktiv färgblandning, så utgår man från vitt och sen drar bort någonting för att uppnå en färg. Därför är den subtraktiv. Det är de två mest kända färgmodellerna. Och fler tar vi inte på den här kursen, tycker jag. Ja, vi kan ta den här förresten, för den är lite rolig. Att HSB, det är alltså ingenting som har med bostadsrätter i Sverige att göra. Utan det är en ganska... Vad ska jag säga, engelskspråkig färgmodell som då betyder hue, färgton, saturation, mättnad och brightness, ljusstyrka. Man bygger upp dem på det sättet. Bästa sättet att kolla hur de här olika funkar, det är att ta upp en bild som ni tycker är kul. Gå in i en datorsal här, för ni har ju fått konton, eller hur? Och sen så öppnar ni Photoshop och sen så tittar ni på de här olika färgmodellerna. De kan man ha väldigt mycket kul med. Men RGB är väl den som jag tycker ni ska ta med er för framtida bruk. För att den är modellen för ljus. Och det vi håller på med nu här projicerar ljus. På en datorskärm är också ljus. Digitalfoto är ljus. En scanner är ljus. Standard för skärmar, standard för scanners. Standard i HTML. Och om du börjar programmera i JavaScript kör man också RGB-färger. I Java kan man köra både RGB och HSB i och för sig. Men RGB är den man använder oftast. Färgmodell i Photoshop. Så även om man
inte går in i programmeringsvärlden så finns det väldigt mycket roliga program. Den är bra. Den här gjorde jag själv någon gång när jag var på lite överkreativt humör. Men meningen är då att rött plus blått plus grönt, när man adderar ihop allting, att man får vitt här emellan. Och att man kan se då att rött plus grönt ger gult. Blått plus grönt ger cyan. Och att det är additivt. Den subtraktiva, då är det att man från det vita bakgrunden här drar ifrån olika färger. Och när man då alltså drar ifrån alla på en gång, cyan, magenta, eller förlåt, cyan, magenta och gult naturligtvis där. Och det här är taget ur en uppslagsbok. Det står att vid färgblandning i tryck är utgångspunkten vitt papper och en ljuskälla som avger vitt ljus. Pappret reflekterar ljuskällans hela färgspektrum. Olika kulörer, så att hela färgspektrumet är alltså vitt ljus då. Olika kulörer uppstår när delar av ljuskällans spektrum filtreras bort av de transparenta tryckfärgerna. Och tekniken kallas subtraktiv SMY. Men att det är K, det är key color, att man lägger i svart. Annars det är svårt att få fram vissa färger, till exempel brunt och ockra när man trycker. Så man måste dels ha svart och... Ja, visst. Det är en bra exemplifiering för att till skrivare, för då handlar det om att skriva ut på ett papper. Vi behöver inte överdimensionera. Vi behöver inte ta ett helt tryckeri, utan vi kan ta en helt vanlig laserskrivare. Och då är det så att i den här, de som är billiga nu för tiden, då kör man ju alltså just smyg. Men i mer färgblekstrålskrivare för bra kvalitet på foto, så har man ju alltså 5 olika färger nu plus den svarta patronen. Så att det är den svarta patronen är key color där också. Men man delar ju upp, alltså det är gult man inte delar på, men man har ju, man delar cyanet i 2 olika och man delar magentan i 2, så man har 5 olika färgnyanser. Sen är det fortfarande problem med vissa toner som guld och silver till exempel och lite annat.
Ja, vi säger hej då till Marcus. Ta hand om din son.
Tack för det.
Ja, ta hand om din son.
Det ska jag göra.
Lär honom programmera i framtiden. Ja. Jag har egentligen bara en bild kvar. Det passar ju bra att han går här, för att det jag ska ta, det är alltså the displacement effect. För det är nytt i den här boken. Och det var någon som tog upp i de här instuderingsfrågorna. För att om man går igenom det här, om man då, som du, om du börjar programmera och samtidigt börjar med bildbehandling och kommer in på multimedia, då är det ju så här otroligt roligt och spännande här. Och det finns ju väldigt mycket kreativa möjligheter. Och man kan ju fastna framför datorn hur länge som helst. Och det är det som är grejen med det här displacement-effekt. Att om man får tillvaron så förskjuten. Så man sitter med den nya elektroniska handbojan här varje dag. Som jag känner att jag gör ibland när jag jobbar för mycket nu. Så är det väl så att... låt inte datorn förskjuta, kanske lite, men inte hela ditt övriga liv. För att får man upp smaken för det här så kan man ju ibland fastna lite för mycket framför datorn. Jag tycker det är bra att man la till en sån grej i boken här också. Jag såg en undersökning på vilka som är digitalmissbrukare. Eller, nej förlåt, definitionen var på vilka som är surfmissbrukare. Och det är om man då sitter uppkopplad mot internet mer än 38 timmar per vecka. Men då kan det vara att de använder datorn till andra saker när de inte är uppkopplade. Och när man kommer till den här någonstans 38, då kan man tänka sig att man kanske ska gå ut och ta en promenad och göra något roligt. Men vi ska väl se på slutet. Har vi några fler sådana här eller fler konkreta frågor? Vad verkar svårt inför tentan? Det är kanske sådana frågor ni vill ställa också. Men jag kan ju i och för sig bara svara på mina kapitel här. Ja. Ja, visst. Det är att om man börjar från här. Det är alltså från
0 till 255. Om man har 8 bitar bara, som ett bitmönster, och så sätter man alla färger inom 8, då är man på den bild som heter GIF. Det är därför, när man tittar lite grann på komprimeringsmetoder, så är det så att när det gäller GIF-bilder, färgdjupet, det här är begreppet som vi vill åt. Sen kan det heta olika saker. På svenska heter det så här: färgdjup. På engelska heter det precis vad du tror: color depth. För en GIF-bild är det 8 bitar. Och då är GIF-bilder, det är bra för små glada logotypes eller, ja, lite enklare bilder kan man säga. Små animeringar om karanka ska springa över skärmen och sånt. Vill man däremot ta en bild av dig så att du verkligen känner igen dig och att det ska se bra ut, då kanske vi byter till JPEG. Det är många digitalkameror som jobbar med det. Och då är det så att om vi alltså går upp då till 16 bitar. Nu är alltså, ja, och det är alltså när skärmarna går till 16 bitar och sen till 24 bitar, så händer det väldigt mycket här. Att de här 8 bitarna, då kan vi få alltså 255 olika färgnyanser. Och du fattar att det är inte hela verkligheten. Med 16 bitar, då får vi 2 upphöjt till 16. Det är 64K, 65 000 färger någonting. Här nere får vi alltså 2 upphöjt till 24. Då får vi high color och sen får vi true color. Här blir det så mycket nyanser. Man kan gå vidare. Man kan inte även ta 32 bitars. Utöka JPEG om man vill. Men i JPEGs komprimering, som är en förstörande komprimering, då är det så att här har vi så mycket nyanser. Så man börjar titta, vad går att lura ögat? Jo, i ljusa nyanser så plockar vi bort. Så då börjar man alltså ta bort från det här färgdjupet. Men om man har alltså 16, 24 eller 32 bitar, så blir alltså resultatet mycket bättre än om man håller sig till de här bara 8 bitar. Varför med begreppen kom high color och true color? Det var under 90-talet när alltså datorernas grafikkort gick från att ha så här 255 var det länge. Och sen när de här standarderna kom, då var det här försäljningsvillkor. Köp en dator som kan visa high color, eller köp en dator som kan visa true color. Så att det är lite skillnad. De här bildformaten, då är ju skillnaden då att, alltså, när jag ändå här, att GIF har en icke-förstörande kompression. Så där kan man alltså packa upp och få tillbaka hela informationen. Medan JPEG har en förstörande kompression. Där man har man en gång komprimerat bilden, så kan man inte få tillbaka information. Men färgupplösningen är så väldigt mycket bättre i JPEG. Och det är därför man använder den till fotografier. Därför att det här är för begränsat. Ja, hon som hade tentan gick ju hem nu, så hon måste ju vara nöjd då. Hon tycker att hon har fått svar på alla frågor. Och jag ska väl sluta nu egentligen. Det stod inte att det skulle vara längre till 8. Men vi kan väl se om det finns någon mer fråga. Annars kan vi göra så här att om det är någon mer fråga inför tentan nu, så kan jag väl försöka titta in i first class om det. Men vi kan säga att du har någon nu. Jag kan svara på det. Jag kan säga först, om jag ursäktar mig lite grann, så här, det är inte jag som har skrivit frågan.
Nej. Jag får inte
det. Jag säger att det är, men har man programmerat så förstår man det ändå, även om det kanske. Men svaret är en kompilator alltså. Det är, om man har ett språk som C eller C++, ett kompilerande språk,
där man alltså tar programkoden, mal ner den, så man får alltså maskinkod, ettor och nollor, den mat som processorn vill äta, då har man ett konkurrerande språk. Har man JavaScript, då har man inte, då har man interpreterande språk. Man har en interpretator, en tolk, som läser JavaScriptet och översätter det till att den gör saker. Men då kompilerar man inte. Men det är kompilatorn nu. Har du någon mer här? Kan vi ta en till på den här tentan som avslutning? Jag kan avsluta annars. Det är så, som när jag började på KTH läsa och sånt, det är så enkelt. Så att gå igenom nu alla föreläsningar. Ta och läs alla kapitel i boken. Sen tar ni och gör alla gamla tentor. Och sen läser ni boken en gång till. Sen klarar ni tentan. Och det är bara det att se till så ni inte utsätter för the displacement effect. Så ni blir helt förskjutna och osams med familjen eller sådär. Men det går bra.